En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Vi säger välkomna till Sportbladet VM-kval. Vi snackar såklart Kosovo-Sverige. Jag heter Maja Andersson och jag sitter här med Malin Wahlberg och Pontus Wernblom. Suck. Jag är typ lite i chock. Ja. Det 2-0 Kosovo, så blev det.
Ja, vi var ju besvikna efter Slovenien-matchen i fredags, men det här var ju en total mardröm. Jag kan inte komma på att man har sett en värre svensk insats i en så här betydelsefull match ändå. Och Pontus som kan lite mer om det speltaktiska får väl förklara, för jag förstår faktiskt ingenting. Systemet, spelarna, alltså ingen är ju godkänd idag. Det är ju alltså ofattbart.
Nej, det där var ett haveri av Guds nåde då. Så det enda jag satt och tänkte på så här, jag ser nog aldrig skälla på mitt F13-gäng igen när de klantar sig i matcherna, när inte ens de vuxna fullblodsproffsen kan spela försvarsspel, för att ja. Nej, jag vet inte, jag ska inte säga att jag är tom, jag är fan i chock att man kan spela så jäkla dåligt mot ett så jäkla dåligt lag. Alltså, all respekt för Kosovo, men med tanke på vad det är för spelare vi har i vårt landslag, och vi skapar väl så här 0,57 XG till slut. Jag vet att folk inte vill ha slänga sig med det, men bara det är ju horribelt här, va? Och ja, som ni säger, det är ju ingen som är godkänd idag, men någon behöver ju ta ansvar för det här, och att alla spelarna ska göra det, visst, absolut, men jag tycker att det största kritiken ska falla på förbundskaptenen.
Vi fick ju ett litet brandtal innan vi klev in här i studion. Kändes det som att ni fick lite svar på frågorna som ni hade av JDTs ord efter matchen?
Nej, det tycker jag väl inte. Han får ju lite låta som att det är en enskild insats. Det har varit många bra matcher innan det här. Slovenien, det var en väldigt bra prestation. Ja, det var ju mycket bättre prestation, men det är fortfarande två liksom försvarsmisstag. De hade väl två avslut på mål och gör två mål. Alltså, man har ju känt en lite oro för försvarsspelet innan. Och ska vi vara ett så här offensivt lag, då måste vi väl också ha lite... Då hade vi väl också två avslut på mål.
Men vad ville du höra från JDT så här efter matchen?
En ursäkt hade ju varit på sin plats kanske, med tanke på att man satt upp och kollade på den här jävla matchen i 90 minuter och till att börja med. Men nej, det finns väl ingenting jag kan säga egentligen, så förlåt det som var idag, tycker jag inte. Sättet man spelar på är otroligt naivt. Att det är liksom Hugo Larsson som blir ensam på en planhalva med deras forward vid 1-0. Alltså det säger det mesta. Det ser man inte knappt på någon nivå, och det är så jävla märkligt, och jag förstår ju, de är ju roliga att titta på när de får liksom när de spelar offensivt likt den första halvleken senast mot Slovenien, men det kan ju också se ut så här, och ser det ut så här, finns det tendens att se ut så här lite för ofta, då kommer det här aldrig att gå, för nu möter man Kosovo och kanske till och med ska släppa in tre mål. Hur blir det då när vi möter ett bra lag på riktigt?
Innan vi pratar om liksom Sveriges alternativ framåt för att överhuvudtaget ens kunna nå VM nästa sommar, så tänker jag att vi kanske ska landa lite grann i vad vi precis har genomlidit. Det såg ju rörigt ut väldigt tidigt in i matchen. Såg ni varningssignalerna redan från start?
Ja, ganska tidigt. Det är väl efter 10 minuter som de har en farlig omställning. Och sen, det syns ju, de har ju fattat vad de ska göra mot Sverige. Och Sverige, mittbackarna är uppe och stöter jättehögt. Det är väl 1-0-målet, 10 högt uppe. 2-0-målet är ju Ekta liksom uppe i deras straffområde och stöter. Och det finns ju ingen där bakom, som Pontus är inne på. Hugo Larsson, ja nej, det är väldigt svårt att försvara sig.
Men vad är det som händer då? Alltså, går det att sätta ord på någonting, Pontus?
Ja, men det man kan se rätt tydligt är att de kliver ju hela tiden mittbackarna. Och för det mesta då så har de ju backning bakom sig. Antingen utav mittbackskollegor. Någon gång var det Saletros som var nere och så vidare. Och någon gång är det målvakt som är långt ute. Men 2-3 gånger per match så har de inte det. Och då blir det de här jävla superfarligheterna. Och du kan inte bedriva fotboll så det funkar liksom inte. Du gör inte ens det på juniornivå. Och idag blir vi ordentligt straffade på det. Vi har kunnat bli det innan också när vi har spelat och har blivit det i några matcher också. Och jag tror bara inte det här är vägen fram. Eller så här, det är inte vägen framåt att spela på det här sättet. Du kommer inte ta det till några slutspel överhuvudtaget om du inte rättar till det där försvarsspelet, framförallt då i omställningsspelet, att du ska kunna sätta upp bollen på en forward och sist när man rusar upp i ryggen på honom, han lägger den tillbaka enkelt och sen smäller han den på djupet och det blir mål. Det är inget lag som spelar så, det kommer aldrig finnas något lag som kan spela så av framgång.
Men Kosovo-matchen var ju ändå någonting som Sverige verkligen skulle vinna. Alltså jag vet, jag tror att du pratade efter Slovenien-matchen om att så här, nu kör vi över Kosovo.
Jag var aldrig orolig faktiskt för att vi inte skulle göra det, men chi fick jag borde väl kanske ha tänkt på att hur det har sett ut i vissa matcher i defensiven och så här. All kredit till Kosovo som gör det superbra, som höll sig till sin plan då och verkligen hade studerat vad Sverige är dåliga på, och ja, en fullträff för deras del.
Vi alla väntade ju ändå på Alexander Isak och inför andra halvlek så var det ju bara ren och skär uppförsbacke för Sveriges del, och det kändes väl som att så här, hur ska Sverige ta in det här? Det går byte efter byte efter byte, ingen Isak, men 72 minuter kliver han in.
Ja, nej, men det är uppenbart att han inte, det sa ju Thomasson efter matchen, att han inte fick spela mer än 20 minuter. Sen vem som har bestämt det, om det är landslagsledningen eller om det är Liverpool som har
det är de som betalade 1,5 miljard, kan jag säga. Du behöver nog inte vara orolig för att det är någon annan.
Nej, men alltså det spekuleras ju väldigt mycket kring det.
Ja, nej, men det är väl klart att det är så. De vill ju inte, alltså han har inte spelat sedan i maj, så att det är klart att de inte vill att han ska gå in och liksom skada sig det första han gör. Men uppenbarligen så fick han ju inte spela mer, så att det är ju inte konstigt av den anledningen att komma in, men ja, varför var han med i truppen då?
Från
han
första
fick
början.
Göra lite träning och 20 minuter, då det var för sent. Han blev ju inte så mycket av en game changer, även om det händer lite när han kommer in. Men.
Och håller du med Pontus?
Ja, i mångt och mycket. Jag kan väl tycka att jag har inga problem att Isak är med och att han bara får spela 20 minuter för Liverpool. Han kommer ju vara med i det här landslaget framöver ändå, och han tar upp en plats, absolut. Det hade inte förändrat resultatet idag. Så det tycker jag, det stör jag mig faktiskt inte så mycket på. Han var väl en av de som faktiskt kom till lite avslut och sådär och försökte. Sen är det tråkigt att han bara får spela 20 minuter och situationen har blivit som den har blivit. Men det är ju en helt annan diskussion, kan jag tycka.
Ja, men för det är väl ändå en ganska orättvis situation också att komma in med 20 minuter kvar av matchen. Liksom, vad ska han kunna åstadkomma under det lilla som finns kvar av så mycket som har varit, och när det ändå är en sån stor uppförsbacke för Sverige? Vad förväntar man sig att Isak ska göra så där sent in i en match, Pontus?
Ja, nej, men man förväntar sig att han ska göra mål, men som sagt, är man anfallare så behöver man ju ha lite bollar att arbeta med, och det får han ju inte heller, utan vi är ju knappt på deras planhalva, om vi ska vara helt ärliga. Det är ju det som är. Det hade varit en sak ifall det hade varit en målvakt då som storspelade och räddade allting och man kom till oss. Men vi kommer ju inte till några avslut knappt, och det är väldigt, väldigt dåliga vinklar och sådär. Så när man är forward på det sättet och man inte blir liksom tilldelad bollen, då är det svårt att liksom göra någonting i den typen av match. Utan det är nog enklare om man hade haft en då så kallad världsstjärna på innermittfältet eller någonting som kan gå ner och hämta och tigga boll. Då kan man förändra matchen på ett annat sätt än man kan som forward.
Men förändras matchbilden på något sätt så långt in i matchen? 72 minuter, Isak kommer in. Händer någonting i truppen som vi ändå kan lyfta, som vi ser som positivt i det här?
Jag tror inte vi ska leta efter positiva saker i den här matchen överhuvudtaget, för då kommer vi få leta, jag vet inte, vi spelar in det här sent på kvällen, det är till imorgon bitti i sådana fall, för att det finns liksom ingenting att ta med sig ifrån den här matchen, om du liksom också då adderar vad det är för typ av motstånd vi möter. Vi gör egentligen alla fel, de har alla sina gubbar i mitten och vi ska in i mitten hela tiden och bli av med bollen varje gång. Nej, det finns ingenting positivt. Varken, det är väl att Isak kom till 1, 2, 3 avslut där. som är det enda positiva. Utöver det så finns det absolut ingenting med den här matchen som jag kommer ta med mig i alla fall. Och det borde inte det svenska landslaget heller göra. De borde försöka glömma den här matchen så snabbt som möjligt. Och det är väl rätt skönt för dem då att de får hem till sina klubblag här nu och börja träna med dem, så att man faktiskt glömmer av det, att det är matchhelgen.
Ja, det jag kan tänka mig att det inte är så trevlig känsla så här efter en sån match för någon inblandad, eller vad tror du?
Nej, det är klart att det är en usel känsla att lämna den här samlingen med en poäng på två matcher. Det hade väl ingen räknat med på förhand. Alltså, det som är första platsen i gruppen känns ju i princip körd. Ja. Det som är positivt är väl att playoff ska vi väl i princip inte kunna missa. Sen känner man ju att med det här spelet, hur ska Sverige ta sig igenom ett playoff? Det måste ju verkligen hända någonting om vi ska ta oss till VM.
Men har Sverige schabblat bort sina chanser i det här VM-kvalet? Vad känner ni kring det?
Nej, alltså det är väl i princip omöjligt att inte ta sig till VM, trodde jag innan. Men nu verkar det vara en liten uppförsbacke. Men jag tror ändå att de kommer greja det till slut. Men som sagt, vad är det? 48 lag som går vidare. Det vore helt otroligt uselt om man inte lyckas med det, med tanke på den kvaliteten vi har i den här truppen.
Sverige måste vinna resterande kvalmatcher, förstår jag mig rätt då?
Ja, alltså, det beror ju såklart på hur andra resultat går, men ja, i princip. Men Schweiz ser ju väldigt bra ut, så att de ska vinna. Det är ju, nästa samling blir ju, det är ju Schweiz hemma och Kosovo hemma.
Ja.
Så de får ju börja med att vinna de två matcherna.
Ja, det är ju nästa match blir ju då mot Schweiz på Friends Arena. Schweiz ligger ju nu 5 poäng framför Sverige i gruppen. Pontus, vad tänker och känner du kring det?
Ja, de ska väl nog inte börja jaga det första vi gör kanske. Sen har vi förstås 2 matcher mot dem som gör att det kan ändra allting i den här gruppen. Och om det är någonting positivt man kan ta med sig, så är man ändå inte har det egna händer kanske, men det är ju ändå ett lag som man skulle, om man når sina högsta höjder, slå i 2 matcher. Isak har fått spela igång sig lite hemma i Premier League där och så vidare. Så vi ser nog inte ge upp det här på förhand, men det är klart det ser betydligt mörkare ut än vad man kanske trodde när man gick in i den här samlingen. Så det är så mycket kan vi konstatera.
Men det känns ju väl också lite tråkigt att nu måste Sverige också förlita sig, inte bara på att liksom vinna mer matcher, men också att andra resultat ska liksom gå vägen. Alltså nu har vi lagt ödet i händerna på andra, eller kan vi ta tillbaka det? Hur resonerar ni kring det?
Alltså första platsen som sagt, ja då måste vi ju vinna matcher, men andra platsen ska vi kunna ta, och som sagt, även om vi slutar 3 så finns det ju den här vägen via att vi har vunnit Nations League, och alltså det ska i princip inte, det ska väldigt mycket till för att vi ska missa playoff. Mm. Så att det är vi ju nästan garanterade. Men första platsen känns ju just nu väldigt långt borta.
Ja, är du inne på samma spår, Pontus?
Ja, jo, det är klart att den känns väldigt avlägsen, framförallt då på visslan efter en match som är bland de sämre på flera år. Så att just nu avlägset, det får gå några veckor, grabbarna får samlas igen, så kanske man hittar någonting positivt, en bra match mot Schweiz, så kommer det vara ett annat ljud i skällan, men vi får se här vad efterdyningen av det här blir först.
Ja, det ska bli intressant att se vad de kommer göra, för Tomasson har ju varit ganska konsekvent med att det är så här de ska spela. Kanske inte precis så som vi såg idag, men spela den här offensiva fotbollen, om de kommer fortsätta med det. Jag vet inte vad du tror, Pontus.
Jo, men det kommer de nog göra. Sen vet jag inte hur spelarna riktigt om de vill göra det. Hugo Larsson vill ju inte springa på en egen planhalva med en snabb anfallare och jaga anfallare liksom. Jag har väldigt svårt att se att spelarna tycker om det här sättet att spela. Absolut, när det klaffar framåt då är det säkert jätteroligt, men en dag som idag och de får så mycket kritik som de kommer få efter det, så vet fan om inte de känner att någonting annat måste in. Jag har svårt. Någon måste ju också bära ansvaret för det här, och jag tycker som sagt att det är tränare, för spelarna är inte så dåliga som de ser ut idag, och jag tycker att de ser dåliga ut på grund av sättet vi spelar.
Det är 2 hemmamatcher som väntar nu jämfört med då 2 bortamatcher som Sverige har fått spela. Kommer det vara någon förändring för spelarna, tror ni, i och med att det kommer att spelas i Sverige? Det är liksom hemmaarenor. Hur förändras dynamiken eller känslan för spelarna, tror ni?
Det är klart, nu har de ju fått resa också. Det är ju tajt spelschema och resa på det. Så det är klart att även om man nu ska resa Stockholm-Göteborg, det är lite lättare och det är hemmaplan. Det är klart att det gör mycket.
Ja, det kommer vara enklare. Jag är fortfarande kvar i den här matchen. Jag är så här, är det ens säkert att, nu spelar vi in det här på kvällen direkt efter, är det ens säkert att Jondal leder det här landslaget nästa samling? I ett annat land än Sverige så hade det ju inte varit säkert, kan man ju säga. Alltså, vi är ju väldigt bra på att förlåta en, och ja, till och med 80 gånger har vi fått lära oss här i dagarna, va? Så att ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända, eller vad som kommer hända fram till nästa samling. Jag ska vara helt ärlig.
Men det känns väl ändå lite grann som att JDT har, eller är en av de mest kritiserade personerna i Sverige just nu. Jag menar, kan inte det också, påtryckningar, resultaten, liksom förklara och visa för sig själva. Är det så givet då att ha kvar en förbundskapten som uppenbarligen inte lyckas leverera det vi behöver inför en så viktig grej som just VM?
Jag tycker att frågan behöver ställas i alla fall. För alltså, det här är väl kanske på pappret i alla fall det starkaste laget vi har ställt upp med sen Zlatan Ljungberg-primen, om vi ska gå så långt, om vi bara tittar spelare för spelare. Och den här generationen är väl känslan lite att man inte får schabbla bort genom att hålla på och experimentera med fotboll som uppenbarligen då inte har fungerat än. Ska man fortsätta på det spåret då, om man vägrar och skruva på någonting? Jag tycker nog inte det. Jag är väldigt, väldigt kluven till det i alla fall. Och det känns som att spelarna också inte är... De känner sig inte helt bekväma i det här. Även om de inte säger någonting, så tycker jag att det syns på planen att de är väldigt virriga emellan. Framförallt i försvarsspelet och då. Framförallt i de defensiva omställningarna. De har ingen aning om vad fasen de gör, många av dem.
Ja, nej, men det är klart, frågan kommer ju ställas. Alltså, det är ju bara att kolla sociala medier och vårt kommentarsfält, så var det ju ganska tydligt vad folk tyckte. Men jag tror också lite som Pontus var inne på, att hade det varit ett annat land så hade han nog inte suttit kvar. Men kommer de sparka honom? Det är jag inte lika säker på. Men det är klart att någonting, som jag har sagt, någonting måste ju hända, för så här kan det ju inte se ut.
Nej, och nu fick ju Isak spela 20 minuter. Kan vi tro och hoppas på att han kanske får spela 90 minuter i kommande matcher? Jag menar, det är väl inte så mycket begärt egentligen av en fotbollsspelare av hans kaliber och liksom så viktig han är för det här laget och så.
Men det kommer han ju såklart göra. Alltså, nu kommer han ju gå in i träning. Det är ju, som Thomas har sagt, han har haft 3 träningar i förra matchen, 5 träningar nu. Han har inte spelat sedan i maj. Det är klart han kommer starta när vi kommer till nästa samling. Och Lindelöf kommer vara tillbaka. Han har väl spelat, eller inte vilat sig till en plats i den här startelvan kanske. Så att det är klart. Men och sen, tyvärr så kommer vi väl inte ha Dejan Kulusevski. Och hans frånvaro tycker jag lyser ganska starkt i de här matcherna.
Ja, absolut. Nej, men Isak kommer ju smygstarta här borta i Liverpool när de möter med Burnley helgen. Kommer han väl få lite minuter där, kan man ju tänka sig, och så sakta sakta. Sen tyckte jag Jonas Olsson var inne på någonting i den förra studion, tror jag, när han sa att han har ju tränat på liksom över sommaren. Nog för att han kanske inte är helt matchfit, men för 90 minuter. Men han, är det någon som känns lättare än, så är det väl ändå Alexander Isak. Då tycker det är många andra som ser lite stabbigare ut än vad han gör i kroppen och sådär. Så att jag tror inte det är några problem egentligen. Det är bara det att Liverpool har bestämt sig för att han inte ska spela. Han kommer göra säkerligen spela 2x90 minuter på nästa samling, och det kommer behövas. Sen är det återigen inte, det spelar ingen roll om Alexander Isak är på planen, om vi spelar som vi gör idag med Sanna, med den typen av risker, för att då kommer vi inte att ta många poäng även mot lag som är av Kosovos dignitet.
Nej, vi måste ju göra minst 3 mål, för vi släpper ju in.
Ja, precis. Och nu fick vi ju se att det händer ju absolut ingenting framåt. Lite grann när Isak klev in, ett skott på målvakten mer eller mindre, men sen var det väldigt fattigt.
Hade man fått en straff där, eller att Gyökeres hade lyckats spela in, då hade det givetvis blivit en annan matchbild, men det kan inte hålla på med de här om och männen liksom, utan nu är det vad det är. Vi förlorade med 2-0, det borde kanske ha blivit 3-0 till och med, och det är någonstans bara att gå vidare från det här. Just nu gör det ont. Det är ont för oss som supportrar som tittar på matchen, men det är ännu värre för spelarna, kan jag lova. man är förbannad, man skäms, man vill liksom lägga sig ner och dö, men det funkar ju inte så heller, utan om några dagar har de match igen och så har de glömt det, och så till nästa samling så försöker de förhoppningsvis, ja, men upp på hästen igen. Då kommer det komma kritik ytterligare riktad mot dem, men att de liksom, de är proffs, de är vana vid det här, så att är det några som kan resa sig igen, så är det ju de här superproffsen. Jag bara hoppas att de gör det nästa samling.
Men ja, vi fick ju höra JT lite grann efter, direkt efter matchen. Men vad väntar honom nu här som ansvarig förbundskapten de närmsta dagarna efter en sån här mega flopp till match?
Men som för alla förbundskaptener före honom och även de som kommer komma efter honom. Det kommer bli en kölhalning här nu. Han är högsta hönset, han är ansvarig. Så att det, liksom, det ingår någonstans i arbetsbeskrivningen. Så han kommer behöva svara bra och så vidare. Och behöver nog förändra lite saker, för att händer något liknande igen, då kommer han ju absolut inte vara kvar. Så att han kommer få det tufft här nu framöver, och det är väl part of the job. Han har ju signat upp för det här och vet vad det är som gäller, och han spelar ett väldigt högt spel med tanke på hur han vill spela fotboll.
Ja,
det är klart det kommer storma. Så är det ju. Samtidigt så nu är ju samlingen slut, så att han gör ju media nu och sen så gör ju inte han det förrän nästa samling. Så han får väl inte gå in i diverse kommentarsfält och lasha sajterna, men det tror jag inte han gör ändå.
Nej, ingen lusläsning för JDT närmsta veckorna i alla.
Han ska nog inte kolla sin flashback-tråd en vecka framåt här.
Tips till JDT, kolla inte flashback. Det mår nog han mycket bättre av. Men ja, det var så här det blev. Sveriges resa till VM kanske inte blir så lätt och härlig som vi hade förväntat oss. Men än lever hoppet, eller?
Ja, men så är det verkligen. Och så här också. Alltså, om de tar sig till VM så kommer alla ha glömt den här matchen sen ändå. Det är ju så det funkar också. Så att det viktigaste är att de tar sig dit. Gör man det så kommer ingen prata om den här matchen som 100 år, tror jag. Så lite betyder den i sådana fall.
Tar sig Sverige till VM då, och vem är förbundskapten om Sverige tar sig dit?
Oh! Du satt igång med den ändå, Malin, så här. Ja, fy fan. Ja, så här. Ska Sverige ta sig till VM så kan de... Innan den här matchen hade jag kunnat säga att de kunde ha vem som helst. För det ska inte gå att missa med tanke på att det är 48 lag som tar sig. Det är lite knixigare för de europeiska lagen, jag vet. Men, ja...
Vem som helst.
Innan hade jag sagt det. Som det ser ut nu så tror jag, hade jag varit ansvarig så hade jag nog börjat. Jag hade nog inte vilat på hanen. Jag hade känt att det hade kliat i fingret i alla fall. Så mycket kan jag väl säga.
Vem ringer du då?
Oh, ja, jag vet inte. Alltså, jag hade ringt. Vem fan ringer man? Vem fan?
Lagerlöf och Bergstrand. De har varit arbetslösa länge.
Nej, de hade jag nog inte ringt det första jag hade gjort, men något hyfsat säkert. Jag säger inte att vi har tappat vårt DNA helt i det här landslaget. Jag tycker att det finns väldigt mycket positivt med det också. Det är lätt att bara se det svart och vitt idag. Jag tycker att de har gjort prestationer som har varit riktigt bra också under JDT. Men jag hade velat att man skulle återgå lite mera till grunderna, det som är Sverige är riktigt bra på, för man har som sagt åter tillbaka till den här kvaliteten man har i truppen. Man behöver liksom inte uppfinna fotbollen på nytt, utan man kan bara förädla den med den kvalitet man har, och gärna någon som förstår det och förstår liksom vad Sverige är på det sättet. Jag tycker inte att vi spelar på ett sätt som, jag säger inte att vi ska återgå till 4-4-2 med långa bollar, absolut inte, för det är det värsta jag vet, men lite mer progressiv än så behöver man vara. Men man behöver kanske inte vara de som ska gå i bräschen för hur fotbollen ska spelas om 10 år. Det tycker jag absolut inte vi ska göra. Det kan vi låta spanjorerna göra istället. För de är betydligt bättre än vad vi är på
det. Det var ett lite Tomasson-svar där. Svarar inte riktigt på frågan.
Lite politisk.
Det är bara för vi har så jävla... Jag tänkte, vi har inte så många bra tränare som jag verkligen vill ha som förbundskapten. Jag ska vara helt ärlig.
Nej, den är svår faktiskt.
Nej, det är väl inte läge att uppfinna hjulet en sån här
dag. Nej, vi testade ju det mot Kosovo, och det gick ju sådär.
Ja, det gick sådär.
Det är väl Mellberg, det var väl han som...
Där har du ett namn, bra. Olof Mellberg, ge mig. Då är jag nöjd, då sover jag gott på nätterna.
Ja, men vi får väl hänga lite läpp nu och vara förbannade och besvikna. Men sen så har vi också matcher att se fram emot. Så 10 oktober så är det ju alltså Sverige-Schweiz här i Stockholm. Kommer någon av er att vara på plats?
Jag är på plats, absolut.
Kommer du upp då?
Nej, fan, jag är på plats i soffan.
Men du får vara så... på Kosovo får du vara på plats. Då kommer vi till dig.
Ja, Ullevi.
Ja, måste man det?
Jag är ja, men du är klart. Du kan inte
sitta i soffan och glida in på Twitter samtidigt.
Ja, nej, men med det sagt så säger vi till er som lyssnar in och följ Sportbladet VM-kval i Aftonbladets app eller valfri poddspelare, så missar man ju inga nya avsnitt. Vi kommer ju ha löpande uppdateringar med spelarintervjuer, analyser och såklart eftersnack. Tack så jättemycket Malin och Pontus för det här.
Tack.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.